Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Välkomna till Juristpodden. Jag som driver Juristpodden heter Fahima Adem och är jurist i grunden. Jag träffar olika advokater och människor som har med juridik att göra på ett eller annat sätt. Syftet med podden är att göra juridik enkelt och lättillgängligt. Så idag ska jag träffa en väldigt framstående, inte bara advokat, men politiker, författare och fotbollsspelare, Thomas Boström, som jag då har kallat Bodis hela tiden. Vi ska testa fiskpedikyr. Ingen av oss har gjort det tidigare och båda är väldigt skickliga vad jag förstår. Så det här blir väldigt intressant och jag då som är intervjuare ska försöka ställa frågor och vara seriös. Så får vi se om advokaten pallar och om juristen pallar.
Ett.
Ja.
Två.
Jag dör av det här.
Ner.
Åh, oh, fart.
Okej.
Okay. Det här är så bara på mig. Jag visste att de skulle kasta sig över mig.
Juristpodden vill tacka sponsorn till detta avsnitt, Fiskpedikyren, som bjöd på en väldigt kittlande upplevelse.
Välkommen till Juristpodden, Bodis.
Tack.
Thomas Boström.
Ja.
Har du fler smeknamn?
Ja, Boda kallar sig i fotbollssammanhang. Mm. Det var så många Thomas när jag spelade AIK. Då var det jag som fick smeknamnet. Och då fick jag Boda, det är ganska fyllt. För att det är ortsnamn i Sverige. Det är trevligt, men vi är goda då när man inte kör.
Känner du dig hemma då?
Ja, fast att jag reagerar.
Jag tänkte inleda med att köra fem snabba med dig.
Okej.
Okay. Är du redo?
Jag är redo.
Runt eller fyrkantigt?
Förlåt?
Runt eller fyrkantigt?
Runt.
Vad tycker du?
Därför det är mycket mjukare, det känns varmare. Och fyrkantigt har man ju liksom bordet. Så det var ett lätt val faktiskt.
Nytt eller gammalt?
Nytt.
Varför?
Därför att gammalt är också något tråkigt. Skulle du sagt erfarenhet kanske var det. Men nytt är naturligtvis bättre än gammalt.
Snabbt eller långsamt?
Snabbt.
Varför då?
Det gäller att hinna med så mycket som möjligt.
På kort tid eller?
Ja.
Eller på lång tid?
Nej, det är klart att snabbt. Långsamt är tråkigt. Det var ju också att det är något segt.
Ord eller handling?
Handling.
Varför?
Därför även där är det ju att man... Och det tycker jag till exempel är, alltså handling är det som avgör om man har en, om man är till exempel en humanist eller om man är generös, det är inte vad man säger. Utan det är ju vad man gör. Det vad man säger är faktiskt ganska ointressant om man håller på att säga att det är viktigt att man ska stödja människor i tredje världen. Men gör det då. Prata inte om att det behövs, utan gör det.
Även om du är advokat?
Ja, särskilt om man är advokat, då är det handling för ord.
De flesta har sagt ord.
Ja, men det är konstiga typer. Det är klart det är handling.
Vänster eller höger?
Vänster.
Varför då?
Därför jag är alltid varit socialdemokrat. Konstigt nog, skulle jag säga. Att jag var redan när jag var i tonåren. Därför att det är liksom lite nördigt att vara det när man är. Då kan man ju vara lite mer till vänster och till höger.
Ja.
Men jag har alltid varit det. Sen har jag lite svårt för den liksom mer yttersta vänster. Jag är just lite mitt. Mm. Men det blir ändå mer vänster än höger.
Jag blir jätteglad att du säger vänster.
Ja.
Varför tror du att det blir det?
Därför att du är vänster.
Jag är vänsterhänt.
Jaså, ja, jag tänkte politiskt.
Ja, nej, alla tar det. Antingen så är det händerna här och så är det politik.
Ja. Men jag är högerhänt, men socialdemokrat.
Vad tycker du om fiskpedikyren som vi är på?
Bättre än väntat. Jag var nervös. Ja, men jag visste ju att de skulle ge sig på mina fötter, vilket de gör med mina lina. Och det är ju så att jag är gamla ruttna fotbollsfötter, så det finns ju mycket att äta på de här. Och det var ju också att min fru sa att nu kommer fiskarna få bulimi, så vi går äta med mina fötter. Och det känns som att vi är på väg att få det.
Kicklas det?
Ja, men det kicklas ganska skönt faktiskt. Det var bättre än den där. Jag kan rekommendera det.
Ska du ta med hela byrån dit?
Ja, den får inte plats här. Men annars är det en bra idé faktiskt. Jag vet inte hur många man kan få in.
Kanske inte bada.
Eller bada om man får det. Vad är det där bakom?
Jag tror
här kommer de stora fiskarna som kommer in om 30 sekunder.
En haj.
En haj.
Men du, jag tänker i din bok Det man minns.
Ja.
Så känns det som att man hoppar väldigt mycket mellan dig som barn också.
Ja, det blev ju så eftersom boken handlar om min mammas tid när hon fick Alzheimer. Och du var ju vuxen. Så att det var ju liksom två parallellspår som följde min uppväxt hela vägen fram till det. Och så saktades det då med hela historien kring min mamma och hennes Alzheimer sjukdom.
Hur mycket av dig som barn är kvar nu?
Mycket tror jag, det tror jag är det för de allra flesta. Vi formas ju som barn till de personligheter vi har på gott och ont. Det är ju enormt avgörande, det ser man också som advokat, men också själv med sina kompisar och så vidare. Så att jag kan komma ihåg liksom känslan i hur det var att 10 år, 12 från olika situationer, hur det kändes just då. Och då är man ju samma person. Alltså, sen så är det ju ändå så att alla erfarenheter man har, jag har fått 4 barn, jag har ett yrke, och så är man ju inte det ändå. Men just det där lilla jaget, det är faktiskt samma person hela livet, känns det som.
Alltså, det finns väldigt roliga grejer som jag, alltså jag dog av garv när jag gick på skeppsbron och lyssnade på dig.
Ja.
Och då var jag själv, så jag många trodde att jag var psykisk sjuk. Men det var framförallt 2 saker. Ett var när du berättade att du var så rastlös att du började gunga på stolen.
Ja.
Det var liksom sidledes och det var fram och tillbaka.
Det handlade.
Ja, alltså det här är så roligt. Jag känner igen mig jättemycket i det.
Det gick också att träna upp en teknik så att man kunde hålla sig på 2 bakre benen i flera sekunder. Hitta den här jämvikten. Det var som att åka slalom. Jag blev otroligt bra på det faktiskt. Jag tränade så.
Jag tänkte på så här bålplattor eller en sån här cirkelgrej.
Ja. Men just det. Men jo, men det var bra. Men ofta så det var ju då när jag var jag kunde liksom inte sitta still.
Det är skitkul.
Och sen ramlade jag liksom rakt ner på golvet.
Alltså det här är så roligt, jag vet inte varför. Men det, och sen så kommer jag ihåg att jag tror det var din mamma som jag för övrigt älskar.
Ja.
Som sa att man inte fick stoppa in någonting i kontakten.
Ja, just det.
Och du bara väntade tills du skulle få göra.
Ja. Och så gjorde jag tänkte på det mycket faktiskt. Jag stoppade in en sak. Min mamma sa att du får absolut inte stoppa in någonting i kontakten. För den tiden var inte säkrare och det hade varit tragiska dödsolyckor för barn som hade gjort så. Men när min mamma sa det, då var det liksom absolut bara tvungen att prova. Och jag kommer faktiskt, om vi talar om det här med att man känner igen, för jag kommer ihåg den känslan när det liksom blev in i kontakten, hur spännande det var. För att se vad hände nu.
Var det så spännande?
Ja. Och det var liksom så hela kroppen var det. Det här var liksom en minut.
För att man inte fick?
För att man inte fick, och vad kommer hända nu?
Alltså det där är ju både farligt och bra, tänker jag. På gott och ont.
Liksom. Ja, mest farligt när det gäller sådana saker jag tänkte om. Jag måste säga såhär, det är kul att prova nya saker. Kul på ett ny sport och så vidare. Men det är inte bra att prova sådana saker.
Nej, är du fortfarande
så? Ja, jag skulle inte säga att det är riktigt samma dåliga omdöme. Men det är stora saker som jag sen kan omnämna. Fiskkuddar som det. Men det är det. Det var trevligt.
Undrar hur många fiskar det är på dig?
Ja, det är nog sjukt skillnad faktiskt.
Det är bara några här.
Ja.
Det känns alltså som vibrationer.
Ja.
Gud, men det lät liksom...
Bra vibrationer.
Ja.
Mm. Är det otroligt dålig fördelning faktiskt.
Men du, din
mamma? Ja, min mamma. Ja, hon var en fantastisk person. Hon dog jag för ett och ett halvt år sedan. Mm.
Jag älskar henne på dina matcher.
Ja.
Alltså vad hon höll på med. Det kändes som att hon liksom... Hon bara kände sitt egna rätt.
Ja. Det gjorde hon faktiskt hela vägen. Samtidigt är jag väldigt tacksam att det inte hade föräldrar som... på något sätt krävde att jag skulle spela på sådär, och jag slutade flera gånger och då var det inga övertalningsförsök att jag inte skulle göra någonting. Utan, men när jag väl spelade så var hon väldigt engagerad. Från när jag var barn när jag spelade allsvenskan. Hon kunde komma, även när vi spelade allsvenskan, så gick hon på matcherna. Och då kunde hon säga efter så här, ja, det där var inte bra alls. Ni spelar som vi spelar handboll nere i Jönköping. Bara från sida till sida. Inte göra någonting framåt.
Alltså jag älskar det här.
Ja, ja. Och så här, men det är liksom lite skillnad. Alltså fotboll och liksom flickhandboll i Jönköping. Nej, det är inte alls så. Det är samma sak. Du håller på bara från sida till sida.
Men jag älskar att hon var så... Alltså inte narcissist. Men också väldigt liksom... Jag kan det här. Jag fattar det.
Alltså. Ja, så var hon ju ofta. Sen hade hon ju en övertro på mig också i alla möjliga olika sporter. Att hon trodde jag skulle bli bäst hela tiden. Det blev ju inte, men och det är i alla sporter. Hon kunde inte acceptera att man andra var bättre.
Men jag älskar det, men det sköt om han ser tigerbana.
Jo, men det kunde ha varit jobbigt också, om man ska vara ärlig.
Lyssnade du mycket på dina föräldrar eller gick du på din egen väg?
Man lyssnar nog mer på sina föräldrar än man tror, men det känns som att jag inte lyssnar så mycket. De gav mig också en stor frihet. Det här var ju före mobiltelefonernas tid. Så man kunde mycket lättare liksom säga saker och göra någonting annat. De hade inte heller samma koll. Så sa man att man sov som kompis. Så de ringde inte och kollade liksom,
om man gjorde det. Om du var där eller?
Nej, utan man liksom var på en fest i Tyresö istället för som kompis i Sollentuna. Så att det var ju mycket, mycket större frihet. Och tågluff som vi gjorde varenda sommar, det var ju lite äldre. Men det började ändå åka utomlands kanske när jag var 16. Då var det också inte att de visste inte vad man var.
Nej.
Man kunde ringa hem ett par gånger och sen, ja, och sen plötsligt damp man hem då. Jaha, det var roligt om man skulle göra så här. Berätta vilka länder du har varit i. Så berättade man det i 5 minuter så var det bra med.
Men ingen som brydde.
Nej, eller brydde. Det gjorde det verkligen. Och var ju väldigt orolig för många saker. Men det var inte samma möjligheter att komma liksom. Vi kunde inte springa och leta telefonkiosk. Det var jättedyrt att ringa från Italien och Spanien.
Gud
vad skönt. Ja, jätteskönt. Jag tror att vi har alldeles, alldeles för mycket insyn i våra barns värld. Alltså, det är något som jag faktiskt brottas med också när barnen blir äldre. Hur mycket ska man liksom engagera sig?
Är det sant?
Ja.
Men du, en fråga. Det känns som att du är en offentlig person och man har sett dig i väldigt många olika sammanhang. Finns det någonting som man liksom intresserar dig?
Absolut, det är ganska mycket.
Som du kan bjusa på?
Ja.
Något som man inte förväntar sig?
Ja. Jag är nu skönt på det just nu, men jag tänkte att jag ska bli, jag är med i radio varje vecka, jag tänker att nu när jag är politiker och i alla fall inte offentligt lika, så att säga, utsatt position om man säger så. Så jag tänkte att jag ska bli lite bättre på det, så jag jobbar på det.
Jag tänkte att du springer inte runt hemma och
vilka
liksom, eller?
Nej, jag har inga sådana saker, utan det är mer att man kan prata lite mer om sin person. För att jag har ju varit tidigare att man kan vara person men inte privat, och det börjar kännas som fan. Släppa lite på. Så jag är inne i den processen. Ja.
Jag fattar. Du jobbar på det.
Ja, men det var skillnad med att vara politiker och vara medier nästan varje dag. Då var det så otroligt viktigt det där att man kan på sitt privatliv. Vi har ju aldrig, och det tänker jag inte göra heller. Vi har aldrig gett hem också en reportage. Min fru är aldrig med på några intervjuer. Aldrig någonsin. Och det tycker hon, det tycker jag är bra. Man har liksom hemma. Men samtidigt kan jag känna att det här kanske borde bli lite bättre.
Men alltså min uppfattning av dig är att du liksom har mycket integritet. Det känns som att du säger ifrån när folk liksom kommer fram. Men det känns ändå som att du kan öppna dig och liksom.
Jo, men jag säger det. Jag brukar följa den gränsen att man kan vara person men inte för privat. Jag har lite svårt för det där att liksom berätta alla detaljer i sitt äktenskap. Det tycker jag är konstigt också. Det är det som är fina, att man har någonting just tillsammans med den här personen. Det är så många.
Men det förstår jag. Men kan du ge något tips på att ha ett långt äktenskap? Eller vad är det ni för att liksom...
Vi har ju varit tillsammans i 30 år snart. Vi är gifta i 25, vi firar 25. Det är en kombination av att ha gemensamma intressen och egna intressen. Men ska man ge något tråkigt råd för det bra hela tiden. Att ha det. Och det är väldigt lätt att man missar det när man har barn framförallt. För det blir att man har mer ett aktiebolag ihop än att man faktiskt är kära varandra. Därför är det otroligt mycket praktiska saker. Sen när barnen blir äldre, då blir det nästa sak och då blir det tomt. Då måste man skydda det på något sätt. I USA, vi bodde där ett år, så våra kompisar, de kallar det empty nest. Det vill säga att man plötsligt har man inte alla de där barnen som är med då. Nu gäller det att fylla det.
Ha nya
förhållanden. Liksom. Ja, men sen är det också att man måste ha kul ihop. Sen måste man också ha kärleksliv ihop. Man blir liksom inte dig. Sen, man är ju bästa vänner, men det får man inte bara vara kompis.
Ja, men
det måste också finnas, ja, det måste finnas en liksom, attraktion, det måste finnas ett samliv. Romantiskt, och det får man ju fylla då med att göra egna saker, åka bort på helgerna, middagar och också orka med det, som inte tar det för givet hela tiden. Jag tror att det är lätt att fastna också i det där, exempel att man så länge din fara. Och, ja, jag tror inte det spelar så stor roll att man har varit ihop i 5 år eller 30 år. Det gäller att vårda den på det sättet.
Renässansmänniska?
Ja.
Jag tänker att du är en sån.
Ja, kanske.
En person som är väldigt duktig på många saker.
Ja, fast jag är ändå så ojämn så att jag kan liksom inte tacka ja när jag får 2 gram på spåret till exempel. Så att jag har stora luckor också. Men jag har på olika saker.
Men det är ju väldigt fascinerande att du har varit politiker, är advokat, författare och fotbollsspelare.
Det är lite. På ett sätt så är det olika saker, men på många sätt så finns det ändå ett samband.
Vad kommer det här att besvara frågan? Vad eller vilken egenskap eller vilka egenskaper kommer fram hos dig i de olika grenarna?
Ja, som gemensamma så. Det är ju naturligtvis, det finns ju tävlingsmoment i alla delarna. Det är, så är det ju. Väldigt tydligt tävlingsmoment och en nyfikenhet som också passar mig väldigt bra. Så där är det positiva med nyfikenhet, inte kontakten med vägen. Men alltså man måste gilla tävlingen. Man måste gilla utmaningarna. Och man måste hata att förlora i lag och mig. Man måste också lära sig att förlora. Mitt ord.
Hur gör man det?
Jo, man lär sig att hata att förlora behöver man lära sig. Det sitter i. Men man får inte vara rädd för att förlora. Det är ju så att tävlingsmänniskor säger också. Och jag är sån tävlingsmänniskor, jag hatar att förlora. Det är ingen tävlingsmänniskor som är bara hatar att förlora, därför att om man hatar att förlora, man är rädd att förlora, då är man inte. Man måste gilla tävlingen. Så att det gäller att hata att förlora under tävlingen, men inte före och inte efter. Det är hemligt. Det är alldeles för många som tror att de är tävlingsmänniskor. Jag säger att det är inte bara positivt för att tävlingsmänniskor. Jag är osäker på om jag är rakt igenom, därför att jag tänker ganska mycket på konsekvenser och kan vara orolig och sånt. Men jag har ändå varit så att jag har valt saker. För när jag gör de här sakerna så måste man ändå våga saker och man får inte vara rädd att förlora. Politiker förlorar hela tiden, fotbollsspelare förlorar hela tiden. Varje match kan ju sluta med att man blir förstahands, eller vad säger jag, alltså rubrikernas man för mur och självmål. Det kan gärna varje gång man gör fotbollsspelare. Ja, på ett negativt sätt alltså. Och det måste man vara medveten om. Och då får man inte vara rädd för det, och då blir det så.
Så du är inte så rädd?
Nej, det är jag faktiskt inte. Inte med sådana saker är det. Utan det fokuserar på andra saker och vara rädd för, liksom i vanliga livet, familjen och allt sånt. Men inte sådana saker.
Men det var gemensamma nämnare.
Ja.
Vad är de olika?
Ja, de olika sakerna är ju att det gemensamma nämnare till exempel med fotbollsspelare och advokat, det är ju att det finns ett tävlingsmoment i det. Men det är ju trots allt att fotbollsspelare, det är ju fysiska prestationer. Det känns likadant som när jag spelade då på Råsunder som det var då. Man stod i spelargången och skulle in på matchen. Man tog ju småhoppare liksom. Man var så uppfylld av adrenalin.
Satte på stolen.
Ja, men det var liksom, då stod man och småhoppar så här och skakade liksom. Man bara väntar på att det ska komma igång. Den känslan kan man ha som advokat. Men du kan inte stå utanför rättssalen och stå och småhoppa och småjappa. Liksom, utan då är det ju intellektuella prestationen. Men fortfarande så är det ju så att det finns ett tävlingsmoment.
Vad gör du då? Du som är rastlös.
Ja, alltså jag får ju hålla igen lite där. Men det är ju samtidigt väldigt viktigt att ha det. Många rättegångar är ju oerhört jämna. Och då kan det vara det lilla extra som faktiskt avgör. Det lilla extra att förbereda sig men också lite extra kampen.
Jag tänkte på en sak. En tidigare poddgäst.
Ja.
Johan Eriksson.
Ja.
Du var ju också deltagare eller på så här. Men du var ju med i Akil och Rättegången. Som målsägande biträde. Hur är du och Johan Eriksson kompisar?
Ja, det är vi faktiskt lite grann. Alltså kollegor. Johan och jag kom fram samtidigt kan man säga. I slutet på 90-talet. Och det var lite speciellt då. För det var Johan och jag, liksom de i 35-årsåldern som ändå fick chansen i många stora mål. Det var ju väldigt spännande för både Johan och mig. Och vi var ganska ensamma om det då. För på den tiden skulle advokaten vara i 60-årsåldern. Det var många. 50, 55, 60, 65 och så. Många var äldre. Så Johan och jag lärde känna varandra då. Och det var vi två som fick stå och prata i pauserna lite. För att de andra tyckte att ja, de kunde ge en klapp på axeln och sånt där. Men så på så sätt lärde vi känna varandra. Sen höll jag på med politik och vi skilda vägar. Nu är vi tillbaka. Så att jag tycker alltid det är roligt att träffa Johan. Vi umgås inte privat. Men det står säkert att göra. Men framförallt så är vi bra med kollegor. Jag tycker det är roligt att prata med honom. Men framförallt har vi en historia tillsammans. Att vi kom fram samtidigt.
Barnbrytande.
Ja, vi var i alla fall, vi var liksom juniorerna som hade varandra. Men som andra inte var lika intresserade att prata med.
Finns det några likheter med dig?
Ja, det gör det säkert. Och vi utpräglade liksom advokater båda två. Det, av alla de saker jag räknat upp så är advokater som jag tycker det är liksom mitt verkliga yrke. Sen har jag ägnat mig åt politik, fotboll var ju ett yrke på sitt sätt. Men ändå samma sak författare, det kan jag inte tycka är i alla fall inte ett fulltidsyrke. Utan advokat är det jag är. Det är ju Johan också. Han är ju väldigt utpräglad advokat. Så på så sätt är vi lika.
Men om ni nu hade varit vänner.
Ja.
Och sen så deltar ni i rättegången.
Ja, det är inga problem.
Sånt där.
Nej. Det har vi haft. Vi hade en sån rättegång förra året också. Utöver att det var inte riktigt samma sak. För jag var inte med på det sättet. Men vi hade en rättegång när det bara var vi. Och ytterligare en. Eller var Sargon Bals också. Det är inga problem. Det tycker jag är oerhört oprofessionellt. Man kan råka luven på varandra lite i rättssalen, men man måste behålla den professionella distansen. Så att det var inga som helst problem.
Och hur behåller man den professionella distansen?
Ja, just därför att man kan jämföra det lite med boxning faktiskt. Att du måste vara tänd, samtidigt så måste du vara så balanserad att du inte tappar huvudet. Det är ännu viktigare i rättssalen. Därför det du säger kan förstöra hela rättegången. Inte för dig. I första hand det viktigaste är att för din klient. Det är det som är så speciellt med en advokat. Du är inte en själv. Utan du företräder ju en som har ett förtroende för dig att du ska göra så bra som möjligt. Men till saken är alltså att det är inga problem tycker jag. Alls faktiskt. Att man kan till och med skratta åt det efteråt. Så att jag har inga kollegor som inte kan säga att i alla fall från min sida att jag har några problem med att jag har haft diskussioner och till och med mindre gräl i rättssalen.
Jag tänker att syftet med juristpodden är att göra juridik väldigt enkelt och lättillgängligt.
Ja.
Vad kan du känna är den vanligaste missuppfattningen?
Den vanligaste missuppfattningen som brottmålsadvokat och som man får på i stort sett varje middag man går på, det är hur kan du försvara någon som du vet är skyldig? Och hur, det är det ena och det andra, hur kan du försvara någon som har gjort något så hemskt? Mm. Och det bygger på två missuppfattningar. Mm. För det första är det så här, vi försvarar aldrig brotten. Det är aldrig någon som säger det är okej att våldta en kvinna, det är okej att begå det här mordet. Vår uppgift är att se till så att de rättigheter som den här personen har, men av förklarliga skäl inte kan själv eftersom de inte är jurister, ska vi liksom lyfta fram. Finns det inte bevisning så finns det inte bevisning. Alltså då är det vår uppgift att lyfta fram det och tala om de rättsfall som visar vad som krävs för att de ska dömas till exempel. Så att vi ger oss inte in på, alltså vi försvarar aldrig brotten. Utan vi försvarar rättigheterna till den åtalade personen. Eller målsägande förstås. Det är en väldigt viktig, eller det är en vanlig missuppfattning att tro att vi försvarar brotten. Det andra är att vi vet inte om personen är skyldig eller inte. Därför att det första som händer när man träffar en person som är misstänkt för brott, det är att man förklarar att du ska säga rättssalen, det ska du säga till mig. Du kan inte ha en historia med en annan sak till rättssalen. Och så kör man på det. Och det som är många blir förvånade över, det är ju att de tror att det är rätt. Nu blir det rätt ord, nu kommer sanningen fram. Det kommer ju inte fram någon sanning i rätt ord. Det är inte ens meningen att sanningen ska komma fram. Utan det som ska komma fram, det är om åklagarens bevisning var tillräckligt för att det ska vara ställt ut och det är tvivlet som det är. Det vill säga nästan 100% bevisning. Så att det är inte sanningen. Ibland kan ju folk till och med säga, klienten, vad bra att det blir rätt. Då får vi äntligen veta vad som är. Nej, det kommer du inte få veta. Du kommer få veta om åklagarens bevisning. Och samma sak om det Det är ju någonting som man tyvärr måste säga till personer när det gäller civilmål. Så det är alltid någon sida som har bevisbördan för vad som är. Och då handlar det om att det räcker inte med att du har rätt. Du måste visa att du får rätt också. Det vill säga att du måste bevisa att du har rätt. Så att det är många missuppfattningar kring advokater. Men i Sverige tycker jag ändå det finns en ganska bra syn på advokater. I USA till exempel är både ett år och det har varit mycket. Där är advokater liksom pest.
Varför?
Ja, med viss rätt skulle jag vilja säga. För de är ganska snikna. Och det bygger på det här systemet att det är procent på, de får procent på alla skadeståndsmål. Och så är det hiskliga summor i skadeståndsmål. Och så jagar de klienter och sitter där. På riktigt så är det ju så. De söker ju upp patienter och sånt där. Och sitter, kan ju vara utanför sjukhus i väntrum och sådana saker.
Alltså för att få paparazzi?
Ja, paparazzi, det är ju ambulance chasing som det heter. Det vill säga att man jagar klienten. Det är förbjudet i Sverige. Det är bra att vi har hårda regler för det. Men i Sverige tycker jag ändå att det finns en bra syn på advokater. Även om de här missuppfattningarna är att de tror att vi försvarar brott. Och de tror att vi vet att klienten är skyldig.
Men kan man säga att sanningen i rättegången är det som är bevisat?
Nej, man ska vara noga med att säga att det inte är sanningen. Det man ska säga är att det som kommer fram i rättegång, det är vad som är bevisat. Tyvärr. Sanningen får man söka på något sätt. Den enda sanningen som kommer fram, det är om det, att det döms efter de regler som vi har.
Det där tror jag är jättebra att säga. Vad, jag tänker så här, för mig så känns det som att den här branschen är ganska omodern och konservativ.
Ja. Får jag bara säga en sak. Det skulle inte kunna vara på något annat sätt. Det är det som är viktigt. Det finns ju en tanke bakom det här. Mm. Därför att om det skulle vara så att vi skulle bara gissa så här, vad som är mest sanning. Vi tror på honom, vi tror på henne och allting. Då skulle det sitta tusentals människor i fängelse. Nu sitter det oskyldiga människor i fängelse. Men det skulle liksom vara hur många som helst. Om man bara skulle söka sanning. Om det fanns de här, känna av eller så här. Vi tror att det är du som är närmast sanningen. Så vi dömer inte inför och så vidare. Det skulle inte funka. Det är därför de här reglerna finns.
Vet du, en ganska läskig sak. Mm. När jag satt som nämndeman,
ja.
Då var det många som jobbade med känslan.
Ja.
De kände att ja. Folk var skyldiga.
Det där är jättebra att säga, för att det som skrämmer mig när jag träffar domare, det är när de säger så här, ja, men vi kan nog avgöra om en människa ljuger eller inte, då får jag bara panik. Nej, det kan du inte säga. Det går inte. Det kan inte man avgöra. Och det är faktiskt så att det här har ju flera undersökningar visat. Att det går nästan inte att avgöra om människa ljuger eller inte. Alltså du ligger nästan runt 50%. Det är inte högre än så. Och det här är en... När man läser forskning kring det här så kommer man fram till två saker. För det första, folk har inte alls samma möjlighet som de tror att avgöra om människor ljuger eller inte. Det är det ena. Det andra är att människor ljuger mycket bättre än de tror. Människor är ganska bra på att ljuga. Därför att det går inte att avgöra om man ljuger eller inte. Och det här är faktiskt en fara. Därför att... domstolen och också högsta domstolen har slagit fast vad som ska gälla för vad som är en trovärdig berättelse. Och det är helt ovetenskapligt. Det hänger inte ihop med att man kan detaljer eller sådana här saker. Det är helt ovetenskapligt och det dömer man märker efter.
Det är bara att spela poker.
Ja, ja, eller rätt sagt, nej, det du ska göra om du ska bli trodd är att du ska lägga in detaljer. Liksom. Jag vet att det här hände en onsdag när det var en Champions League-match. Med Barcelona den kvällen. Och så syns han, ja det stämmer. Champions League-matcher är på onsdagar. Det här, jag minns rätt det var. Så det är farligt va. Och just det där att de säger mycket detaljer och lite ovanliga saker, då blir man lättare till det här.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
När du blev uppmärksammad,
ja,
så var jag i diskoteksbranden,
ja,
i Göteborg.
Ja.
Och nu har det gått 20 år.
Ja.
Och jag såg på Instagram att du,
ja,
var där.
Ja.
Hur, alltså, kan du berätta om det här fallet i typ 2-3 meningar?
Ja, eller några fler.
Mm.
Det var ju så att det här var en privat fest som ordnades. Det kom dit flera hundra ungdomar i lokal som kanske fick plats med 70-80 personer. Fyra killar fick inte komma in för de hade bråkat eller blev utslängda. De gick runt för att tända eld på, eller de tände eld så att brandarmen skulle gå så att hela festen skulle stoppas. Nu utvecklades det till katastrof. Hela lokalen övertändes. Och 63 unga människor miste livet. Så att det är en fruktansvärd tragedi. Jag var med nu nere på 20-årsdagen. Och det var ju väldigt starkt. Jag träffade fortfarande då klienter, föräldrar till de som har förlorat sina tonåringar som det var. Den yngsta var 12 år. Och sen var det 14, 15, 16. Det finns en jättefin minnessten där, men det är väldigt hemskt att se alla namnen. 15 år, 16 år, 17 år, 12 år, 19 år och så vidare. Det här var ju en fruktansvärd händelse. Och det var ju vissa saker, jag förutsätter då offren och föräldrarna och syskon och sånt. Och det var ju några saker som fortfarande har bitit sig fast faktiskt. Det ena var att lokalen var så liten. Det andra var ju alla syskonen. Vi fick ju liksom namn på alla syskon, det var stora syskonskaror och det var liksom Mohammed 4, det var Anna 6 och det tänkte man så här, vilken enorm tragedi för alla de här människorna som har missat sin storasyster eller sin storebror. Alltså alla de där namnen som bara blev namn och siffror var så mycket, bakom varje sånt där litet namn så visste jag att den här lilla 6-åriga flickan kommer aldrig få se sin storebror igen. Alltså det var så mycket otroligt stor sorg. Men kanske det som ändå var det allra jobbigt, det var ju den brandman som berättade om att man la ju ut alla de här döda människorna under liksom vita skynken. Och när de låg där så ringde ju deras mobiltelefoner hela tiden. Så att det skar ju genom liksom natten och den andra förinnan. Så ringdes det hela tiden. Då föräldrar, syskon, kompisar. Och så visste man att för varje minut som gick så växte liksom paniken. Och där låg alla de här döda människorna under vita skynken. Men deras mobiltelefoner ringde hela tiden. Det är nästan. Det var bara, ja. Så att även nu 20 år efter så är det liksom tagen när jag pratar om det. Därför att det var så otroligt speciellt. Sen så var det också så att det var ju speciellt. Jag företrädde tillsammans med tre advokater 250 personer. Det ska inte gå, men det var så ovanlig rättegång. Men jag lärde också känna människor. Också hur man kan behålla sorgen men ändå på något sätt gå vidare i det här ofattbara.
Och hur gör man det?
Då kan inte bara lägga sig ner och inte orka leva vidare. Du är tvungen att leva vidare. Mm. Utan att på något sätt säga att tiden läker alla sår. För det gör den. Men de måste förhållas till nya situationer. Men de har fortfarande flera barn. Som. Och livet gick vidare. Redan under rättegången har det gått 1,5 år. Så jag var hemma på middagar runt om i Göteborgs förorter.
Det var trevligt.
Ja, det var trevligt även i sitt sammanhang så att säga, även om det var jobbigt. Då såg man den där styrkan. Och så.
Men hur tänker du när du kollar så här tillbaka på det?
Mm.
Kan du liksom komma ihåg saker? Kan du bara...
Det är de här sakerna jag berättar om som är just, som var en väldigt speciell rättegång förstås. Mm. Den här gick inte ha det i en domstol, det fick jag vara på stora mässan.
Hur har det varit här?
Mycket bättre än väntat.
Vad tänkte du att det skulle vara?
Jag tror det skulle vara obehagligt, att jag skulle tycka att det kittlades på ett obehagligt sätt eller jag gjorde till mig lite ont eller någonting. Men det här tycker jag var jätteskönt. Jag ska göra om. Mm.
Jo, men nu kommer jag på en fråga som jag har på. Alltså i och med att du ändå höll på med lite diverse, vad ska man kalla det, rackartyg när du var yngre.
Ja, just det. Mm.
Så har jag tänkt så här, i och med att jag är rastlös också. Mm. Och jag kopplar till mig själv lite mer också. Man kan ju lika gärna, så nu hamnar det ju du på så här rätt sida av banan.
Ja.
Du hade ju lika gärna kunnat hamna på den kriminella banan, eller?
Både och tror jag faktiskt. Visst, vi begick lite småbrott och såna här saker, men jag hade liksom en... Även om mina föräldrar, min pappa jobbade väldigt mycket och min mamma, ja, alltså inte hade riktigt koll. Mm. Så var vi ändå, alltså jag hade ju ett socialt starkt skyddsnät. Så det skulle ändå mycket till för att jag skulle bli in på den riktiga kriminella banan faktiskt. Ibland ska man nästan höra liksom en romantisering kring det, alltså åh, jag var nära och så. Jag tycker den är falsk.
Mm.
Därför att även om jag hoppade av gymnasiet, även om jag hoppade av Lundsbygdet, underbara, även om jag fick småbrott, så steg den ändå långt till att liksom falla ut helt ur ramen och börja liksom bli missbrukare eller börja begå och den leva på brott och så vidare. Så jag tycker ändå inte det. Det där sociala skyddsnätet är så otroligt viktigt. Det hade en trygg och varm uppväxt. Och på så sätt tycker jag att det blev en person som inte bär med mig med massa skit och trasig och sånt.
Mm.
Och det är ändå grunden för att man inte ska begå brott.
Tänker du det?
Ja, jag ser det på de som... Jag träffar ju folk som begår brott hela tiden. Det finns ju någonting. Mm. Hos många av de här som är antingen väldigt... Det här med dålig barn och svämmer. Framförallt stämmer det på att även andra som har brott, de kan ju liksom halka in och göra lite småbrott. Men det är de som ofta räcker med en ordentlig utskällning eller ordentligt samtal och följer upp det. Och framförallt föräldrarna. Inga är så bra brottsförebyggare som föräldrarna. Det är inga poliser eller socialtjänstlärare i världen som kan ersätta föräldrarna. Det är de som kan få barn på den spåren. Men saken är att de... så att det där att liksom bli kvinna, nej, det är överdrivet.
Rastlöshet.
Ja, man blir inte så rastlöshet,
nej.
Nu ser jag ju så oerhört mycket baksidor med de som går bra. Jag brukar säga till 16-17 som inte har det sociala skyddsnätet och som romantiserar kring det. Jag tror att de skulle bli rika och lyckliga kunna bo i Thailand. Så att det är ett skitliv alltså. Det är ett skitliv att vara kriminell. Det finns två kategorier som är livrädda i Sverige. Det är pensionärer och det är kriminella. Det finns inga som är så rädda som pensionärer och kriminella. Kriminella har det själv varit skillnad mot pensionärer. Därför att det är farligt att vara kriminella. Många dör. Antingen blir de mördade. Eller så dör med en trafikolycka, något som körs om galningar. Eller så begår de ett allvarbrott och sitter i fängelse och förstör för alltid. Det är ett skitliv. Och det brukar jag säga till 16-17-åringar när man träffar killar, som det oftast är. Skärp dig nu liksom. Du är på väldigt fel håll. Det går åt helvete. Du har fått chansen nu. Ibland inte. Jag träffar ju några som det har gått bra för. Jag träffar andra som inte har gjort. Och det är inte så att jag fortsätter hjälpa dem som advokat. Och jag har ingen lust att hålla på med såna här samtal med vuxna människor. För de måste ta tag i sitt eget liv. Men just ungdomar som har kommit snett. Och tror att det är en framtid. Och tror att de har en bra framtid. Då brukar jag säga, glöm det. Det är liksom. Det är ingen bra liv. Det är ett skitliv.
En sak som jag tycker var spännande på din hemsida, eller din advokatbyrås hemsida, det är att du hade fler kvinnor än män anställd.
Ja.
Är det vanligt?
Nej, men det blir vanligare för kvinnor tar för sig mer på ett positivt sätt och de är duktiga och så vidare. Jag har en policy som är, vi har ju liksom en plan på olika områden, jämställdhet och så vidare, att det ska vara 40%. Minst av kvinnor för att känna män. Och det håller vi oss till i stort sett.
Om man behöver hjälp,
ja,
och är i knipa, när kommer man till dig?
Då kommer man till mig om man har antingen någonting som rör brottmål, om man råkat ut för ett brott eller misstänkt för ett brott. Eller, så har vi så kallad humanjuridik, det vill säga alla familjerättsmål, sådana saker, vårdnadsmål. Men också mindre tvistemål. Du kan ju bli osams med din hantverkare eller din hyresvärd och sådana saker. Då tar vi och hjälper de människorna också.
Vad är din specialitet?
Det är ju brottmålen då. Det är det som vi har. Men vi försöker liksom ha större bredd på byggen än bara brottmål. Men min specialitet
är brottmål. Vad är din styrka som hoppar?
Det är att jag har ändå ganska lätt för att prata. Alltså retorik med både förhör och pläderingar. Och sen har jag kvar engagemang och tävlingsinstinkt, tycker jag. Hon fortfarande väldigt, fortfarande vill verkligen vinna varandra rätt och gott. Och det är en viktig sak, särskilt när man blir äldre. För då man får lite erfarenhet om distansen, men man får inte låta det tappa engagemanget.
Vad skulle du säga om juridikens framtid?
Juridiken kommer alltid behövas. Det är därför jag kan rekommendera människor och människor att utbilda till jurister. Jurister kommer alltid behövas överallt. Det är bara att köra.
Vad kommer det förändras? Mer digitaliserat?
Det kommer absolut förändras. Både för brottmålsadvokater och för civilrättsadvokater. Det har det redan gjort. Hela den här liksom tekniska utvecklingen har ju följt med. Förundersökningen är mera på i digital form, så att man har bara med sig sin padda istället för jätteväskor med förundersökningen.
Okej, okay, vi ska avsluta.
Mm.
Du ska få fylla i tre meningar.
Okej.
Okay. Mm. Meningen med livet är?
Att inte tänka för mycket bakåt och framåt, utan göra det bästa av situationen som är just nu.
Livet är för kort för att
grämas över misslyckanden.
Och livet är tillräckligt långt för att...
Du ska hinna med mycket mer än du tror. Tid är det enda man verkligen har mycket av.
Tack för att du var med i Juristpodden.
Tack för att jag fick vara med. Mm.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.